Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Palmemordet, Olof Palmes sista steg med Lars Borgnäs, del 2.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90
000. Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit detta. Varför skulle jag göra?
Polisen söker en man i 35-40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Det leder mig sen, som vi kanske kommer in på, till att min slutsats är att gärningsmannen var vänsterhänt. Och det är ju också en ganska dramatisk upptäckt, eftersom det ställer ju väldigt mycket på ända, inte minst i dessa dagar.
Och det är en slutsats du inte är ensam om heller, det hör man ju från och till.
Nej, och jag tror att till och med utredarna kan tänkas ha dragit den slutsatsen, men de har inte redovisat den. Det står ingenstans i någon rapport om mördaren ansågs vara höger- eller vänsterhänt. Men är han vänsterhänt, vilket jag menar är det sannolika, då faller ju en del kandidater bort genast. För det är så att skjuter man med vänster hand i sånt här läge när man ska döda en person, om man inte är en tränad person som har vant sig vid att skjuta med båda händerna, vilket en del människor gör i vissa sammanhang. Men om man inte har gjort det, så skjuter man med sin bästa hand givetvis. Jag är högerhänt, jag skulle aldrig skjuta med vänster hand om jag ska döda en statsminister. Jag tror ingen annan skulle göra det heller. Utan då är det i så fall en naturligt vänsterhänt person, eller en person som har tränat sig yrkesmässigt att skjuta med båda händerna, vilket man gör inom vissa branscher då, till exempel polisen, Säpo, militären, där det ingår i utbildningen att man ska kunna hantera situationer i geografin som kräver att man kan skjuta med båda händerna. Så antingen då en tränad, vapentränad person som har det relaterat till vapen i tjänsten, eller en naturligt vänsterhänt person. Och där, som sagt, faller en del kandidater bort.
Hur väl vet vi om kandidaterna i det här fallet då är höger- eller vänsterhänta? Har det utretts?
Nej, alltså Skandiamannen bar alltid sin lilla handledsväska, vad jag förstår, i vänsterhand. Och det gör ingen vänsterhänt, givetvis. För man använder den bästa handen för att gräva och dra upp blixtlås och så vidare. Så att en vänsterhänt person tror jag drar över berg. Och sen har jag sett några bilder också från hans arbetsplats som jag tolkar som att han var högerhänt.
Han sitter och skriver, eller?
Ja, åt det hållet. Alltså.
Det brukar vara det sättet folk...
Ja, han skrev ju väldigt vackert faktiskt. Han hade otroligt fin stil.
Ja, han var ju
kalligrafisk. Ja, absolut. Ja. Det var lite vad han är. Så att om det visar sig då, vilket jag tror, att han var högerhänt, så skulle det här argumentet med vänsterhäntheten direkt diskvalificera honom.
Vet vi fler kandidater om de var högerhänt eller vänsterhänt?
Jag har förstått, jag träffade någon person som kände Christer Pettersson väl, som sa att han var högerhänt. Han hade en väldigt konstig handstil som var väldigt lutande, men att han var högerhänt. Och man ser i vissa filmklipp när han pekar mot folk som har blivit förbaskad på. att han pekar med den hand, man pekar ju med den hand som man normalt sett vill klippa till med. Ja. Och att det är höger handen som åker upp. Men det är också en sak man kan, överhuvudtaget, om man tror som jag att gärningsmannen kan vara vänsterhänt, jag tror att det är så, då får man börja sålla bland kandidaterna på ett annat sätt. Och det menar jag att utredarna borde ha, och kanske till och med har gjort, alltså, men de har liksom inte redovisat det.
Finns det fler bevis på vänsterhäntheten?
Nej, jag vill inte säga heller att det finns något skarpt bevis på det. Men jag säger att det,
felformulerat mig, fler indicier.
Ja, nej, men man kan ju säga, men det är ju något svagare, att i den situation som jag beskriver här, att gärningsmannen går till vänster om paret Palme. Jag tänker mig så här att han har avsikten att döda Palme, Olof Palme, men också beskjuta Lisbeth Palme. Och han tänker göra det i den ordningen. Alltså det här, för mig är det här en väldigt välplanerad person. Det är ingen som går och improviserar, utan han har planerat det här. Han vet vad han vill göra, han är van vid sitt vapen, han är trygg med sitt vapen. Han vet vad han ska göra före, han vet vad han ska göra för att inte väcka uppmärksamhet före, han vet vad han ska göra för att inte dra till sig blickarna efter mordet, han vet hur han ska lägga upp flykten. Det är inte James Bond eller något sånt, men det är en tränad person som har varit med i den här situationen förut, alltså tränat åtminstone i närstrid helt enkelt, det är det det handlar om. Han vet alltså nu när paret Palme kommer gående, han har kanske ambitionen att skjuta ihjäl Palme, kanske inte, kanske det beror på om han får något besked från Palme. Jag tänker då på det här som Anders D, taxichauffören, ser när de står vända mot varandra. Vilket man helt har bortsett från också. De har aldrig tagit det på allvar, trots att han där satt med stillastående bil och redovisade bara timmen efteråt att han såg dem stå vända mot varandra. Och sen trollades det bort helt enkelt.
Det är ju spännande att hans tingsrättsförhör börjar vid skotten. Att de automatiskt struntar i den här
uppgiften. Och det gör även det andra polisförhöret med honom. Det är bara första polisförhöret där han råkar säga detta. Och sen var det en intervju med Lars Adaktusson på natten. Där han berättar om det här också. Hur han ser dem stå där. Och då tror jag han säger att de stod och pratade. Men sen modifierande, han vet ju inte om de pratade. Men de stod vända mot varandra. Mm. Vilket ju ytterligare är en uppgift som strider helt mot Lisbeth Palmes. Liksom Anders B:s uppgift att de gick tillsammans i 5 meter och som han sa prata och hade det trevligt. Det stämde ju inte med Lisbeth Palme. Poängen är ju att de tog bort de uppgifterna. För det stämde inte med Lisbeth Palme. Alltså man har helt gått utifrån hennes berättelse. Och det har man gjort i alla år.
Mm.
Besynligt. Vi kan ju återkomma till det. Men,
det ska vi göra.
Som jag menar så är det en god möjlighet att det gick till precis så. Gärningsmannen tog kontakt med, han kan ha vetat att de var på väg dit. Han hade förhandskunskap, jag tror att det var så, jag tror att det var en fälla helt enkelt. Han visste att de skulle passera åtminstone den platsen vid ungefär en viss tidpunkt. Han går upp, börjar prata med dem. Kanske omkring reklampelaren eller något efter, jag vet inte vad det ska vara. Men en bit före bokplatsen. De kommer i samspråk. I något skede ställer de sig och pratar om det är först eller om det är senare, det vet jag inte. Men jag kan anta att det är kanske först innan de sen börjar gå de här sista stegen. Han fortsätter att prata. Lisbeth Palme kanske drar lite före eftersom, jag vet inte, det är bara en spekulation. Men eftersom hon hamnar före sen så kan det ju tänkas att hon skyndar på lite grann. Men det kan jag inte säga att jag har stöd för. Gärningsmannen vet att han ska skjuta mot Lisbeth, han ska skjuta ihjäl Palme. Vad tänker han då? Då tänker han, jag skjuter först mot henne. Därför att jag kan kontrollera Palme genom att lägga upp handen på hans axel. Då har jag koll på Palme hur han rör sig. Och då kan jag rikta vapnet mot Lisbeth och skjuta som jag vill. Och sen har jag alltså möjlighet att knuffa Palme i rätt vinkel eller styra upp honom. Under den korta tid efter första skottet när Palme är paralyserad, vilket man blir i en sån händelse. Man kan inte göra någonting under 1, 2 eller 3 sekunder. Man blir helt förlamad av smällen, av chocken. Jag ska komma ihåg ändå att första skottet är ju bara några decimeter från Palmes, 4-5 decimeter från Palmes öra. Vare sig det är framför eller bakom honom.
Jag läste just 130 decibel på en 357 Magnum. Jag är inte säker på att den uppgiften stämmer, men när jag sköt själv så var det, jag var väldigt förvånad hur mycket lätt. Det var ju som blixtnedslag.
Du var beredd på det.
Ja.
Det är lite skillnad. Alltså.
Och vi hade skjutit andra vapen innan och det var ju en markant skillnad.
Ja. Och du vet, om de då var här, som jag tror naturligtvis, så var helt oförberedda. Och så kommer en sån smäll, en kanonsmäll så att säga, precis intill. Då har man ingen chans att göra någonting de närmaste sekunderna. Och det kan jag gott och väl tänka mig att den här personen då som gjorde det visste. Alltså att man räknar med det. Och jag ger exempel på här hur i polisarbete när man ska gå in i en lägenhet till exempel så slänger man in en flash and bang granat som det heter. Alltså en granat som först ger ett starkt ljussken och sen så blir en väldig smäll. Och då vet man att de där inne i rummet som man vill komma åt är paralyserade i 3, 4, 5 sekunder. Man kan gå in och sen behärska rummet. Det är alltså en känd teknik.
Ja.
Så vi antar det att Palme blev så på det viset förlamad av smällen, vilket gärningsmannen gott och väl kan ha räknat med, så sätter han upp vapnet mot Palmes rygg och har då några sekunder på sig att göra det. Och inte behöver räkna med någon motstånd från Palmes sida. Hade han väntat längre så skulle Palme börja göra motstånd, kasta sig åt sidan eller vad du vill, men inte de första sekunderna. Därför måste det gå väldigt fort. Och då för att komma tillbaka till vänsterentheten, så om man ska göra det, skjuta mot, han vet att det är bilar runt omkring, han vet att det är en person bakom, Anders B, det är bilar runt omkring, som i och för sig inte misstänker att någonting ska hända kanske. Det är ju bara ingen egentligen som misstänker någonting där. Men han vet att det finns många som observerar, kommer att observera det. Om man då håller vapnet i vänster hand så är det ju mer dolt för honom. Genom att han håller det då in till huskroppen så att säga, in till Dekorima-fönstret. Han kan hålla det dolt, ta fram det dolt på ett annat sätt än om han skulle hålla det i höger hand. Han kan också avfyra skottet i skydd av Palmes kropp. Anders bakom kommer inte att se vapnet. Om man däremot hade hållit vapnet i höger hand och fört upp det först mot Lisbeth, svängt ut alltså armen ut mot Lisbeth, då hade ju Anders B sett det. Det hade varit hans synfält. Likadant om när han sen sköt Palme. Då hade det synts direkt vad han hade för sig. Och folk runt omkring hade sett att iakttagit det här vapnet på flera av dem som satt runt omkring. Nu var det väldigt få som såg vapnet faktiskt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så det kan vara, jag vet inte om det är att övertolka honom, men trots allt var ju effekten det att ingen egentligen såg vapnet. Alltså, några tyckte de såg vapnet, men när man tittar närmare på vittnesförhören, för det är trots allt flera som säger att det var högerhand han höll vapnet i. Men när jag granskar de vittnesmålen så ser jag att de personerna är mycket mer sannolika att de har misstagit sig än Anders B som satt bakom och som alltså borde ha sett smällen, röken, blixten från vapnet om det var i höger hand. Så att okej, det kan ha varit gärningsmannens avsikt att så dolt som möjligt ta fram vapnet ur sin rock och eller vad han nu hade det, hölster, och sen inte bli så att säga observerad förrän väldigt sent i den här processen. Nu handlar det bara om några sekunder, men det är viktiga sekunder för honom. Det är därför han bara skjuter två skott också, för att skjuter han det tredje då börjar vittnena titta på honom. Alltså, är det två skott då hinner de inte mer än observera att det faller en person.
Ja, det fanns någon känd effekt du skrev om där, om just tre skott.
Ja, det var ju Anders Läxne, alltså vapenexperten som jag har talat mycket med, som har väldigt stor kunskap om det här. En av Sveriges främsta vapenexperter. Som sa att det var känt, jag tror han sa, det var det första världskriget, skyttegravarna, att om man skulle aldrig vara tre på en tändsticka. För man kan vara en och tända den. En cigarett, och då hinner liksom motståndarna på andra sidan se att det är någonting, så kan man tända en cigarett till, en annan cigarett, och då hinner motståndarna upptäcka varifrån det kommer. Men om man tänder en tredje, då har de vapnet upp och kan skjuta på dem. Ja. Så det är liksom den jämförelsen drog han när han resonerade om varför han bara sköt två skott. Skjuter man bara två skott så hinner inte vittnena förstå vad som har hänt, och de hinner inte observera vem som sköt. De tittar på den fallande kroppen, för den kroppen följer vid andra skottet och drog naturligtvis till sig allas blickar. Det är därför alla i stort sett säger att de bara ser ryggen på gärningsmannen sen, för de tittar naturligtvis på den kroppen som faller ner och rasar framåt. Det drar automatiskt till sig blickarna. Sen är det också att gärningsmannen så snabbt för undan vapnet, vilket flera vittnen säger, bland annat en kvinna då som säger att hon ser honom föra in det innanför rocken på den sida som är närmast gatan, och det är alltså det är höger sida, det vill säga då är det vänster hand, med vänster hand in på höger sida. Och Anders B säger ju också att det går väldigt fort, att i stort sett samma moment som andra skottet kommer så har gärningsmannen svängt om och börjat gå in och springa in mot, och ingen ser vapnet i hans hand, inte när han börjar gå. Så är det ingen som ser vapnet i hans hand. Inget vittne ser det. Och det är ju speciellt viktigt kan man ju säga för en vänsterhänt person. Det är inget bevis, men det är ändå, det stämmer in att om han är vänsterhänt så vill han ju inte avslöja det.
Nej, det är ett väldigt bra signalement. För
det reducerar skaran av kandidater med 90%. Och som jag sa, det blir då de 10% som är naturligt vänsterhänta kvar, och de människor som är yrkestränade att skjuta med båda händerna. Så är man vänster i någon av de kategorierna så är man mer angelägen kanske än annars att föra bort vapnet och inte bli sedd med att han springer med det i vänster hand. Och vilket han också gjorde. Ingen såg. Det var inte en enda vittne som såg att han avlägsnade sig från platsen med en revolver i handen.
Har du något exempel på ett vittne som ser vapnet i höger hand men misstar sig?
Ja, det finns flera. Nu ska vi se, Inge M säger att det är höger hand. Inge M som säger att han skjuter med höger hand, och det verkar ju ganska säkert att för honom att det är höger hand. Då kan jag säga först att det finns en allmän tendens hos personer som är högerhänta själva, nu vet jag inte om han var det, Inge M, att tolka det som att gärningsmannen är högerhänt, men det kan man inte lägga så stor vikt vid, men det är väl en viss helkälla. Men framförallt är det så att i mitt scenario så står ju gärningsmannen med höger hand uppe på axeln på Olof Palme. Samtidigt som han, när han skjuter Palme, står med andra handen bredvid den handen, men riktad ner mot ryggen. Ja. Det vill säga båda händerna är ungefär i samma höjd på Palme. Den ena på axeln, den andra riktar han vapnet med. Och för Inge då, som sitter 45 meter bort, så ser jag en klar möjlighet att han inte kan se vilken av händerna han har vapnet i.
Ja, han ser en höjd högerhand, så antar han att det är högerhanden.
Just det. Och sen säger han att han tycker att gärningsmannen stoppar ner vapnet i fickan på rocken, säger han. Men där menar jag också att han måste ju sen, som när han har gjort det här och ska ta bort vapnet, då måste han ju föra undan rocken på höger sida och stoppa in vapnet innanför rocken, vilket han ju gör enligt det här kvinnliga vittnet i taxin. Och den rörelsen att han för undan rocken på höger sida för att få ner vapnet kan ha misstagits av Inge M. som att han stoppar ner vapnet med vapnet i fickan.
Ja.
Nu börjar jag bli lite trött här, men du förstår vad jag menar i varje fall.
Ja.
Och då kan man säga att ja, Borgnäs söker bara fel på alla vittnen som han inte... Men det är faktiskt så att man måste, när det är flera vittnesmål som säger olika saker, då måste man för det första konstatera det var antingen höger eller vänster hand, det var inte båda. Några har fel, några har rätt, som beskriver det. Och då gäller det att hitta vilka har mer sannolikt fel och vilka har mer sannolikt rätt. Och det är då så att man måste söka möjliga felkällor hos vittnena. Det finns ingen annan metod. Man kan inte kalla det för att det kan vara hur som helst. För det kan det inte. Det måste antingen vara ena eller det andra. Och det gäller att se vilka vittnen är de som har minst svaghet. Vilka vittnesmål verkar starkast och vilka verkar ha mest möjlighet till felkällor. Och det är det jag gör.
Ja.
Och det är då i det avsnittet som handlar om vänsterhäntheten. Jag vaskar fram slutsatsen att gärningsmannen var vänsterhänt. Och jag tycker det är intressant att när den frågan kommer upp, och den bör man nog ställa fler än jag till utredarna faktiskt. För jag har gjort det vid något tillfälle.
Om mördaren var högerhänt eller vänsterhänt?
Vad har ni kommit fram till när det gäller om mördaren var vänsterhänt eller högerhänt? Frågade jag en som person som var nära utredningen. Ja, det kommer jag inte ihåg, sa den personen. Så att få fram ett klart och tydligt besked av utredarna. Vad var det egentligen? Var det högerhänt eller vänsterhänt? Det skulle vara oerhört värdefullt.
Har ingen spaningsledare uttalat sig om det?
Nej.
Inte under hela, alla år?
Har du sett något?
Jag kan inte komma ihåg något.
Nej, det är inte jag heller. Och jag har ju inte lyft fram det förrän nu på senare tid när det här har vuxit fram för mig, när jag har börjat närma mig mordplatsen. Och verkligen gå in i vittnesmålet. Vad var det som hände? Hur stod folk och så vidare? Vilka var vinklarna och så där? Och då kom jag fram till den här slutsatsen att vilken inte är huggen i sten. Jag ska inte säga att jag har bevisat det. Men för mig är det det mest sannolika. Det vill säga att man borde i sökandet efter gärningsmannen borde man ha komma ihåg att det sannolikt är en vänsterhänt person eller en som är tränad att skjuta med båda händerna.
Jag saknar för dem. Jag ska inte låta det gå förlorat för allmänheten.
Nej, men det är viktigt det här att... För när jag började skriva den här boken för 5-6 år sedan, det har alltså varit en lång process, födslovåndor, så var min utgångspunkt att det går inte att leta efter lösningen utifrån motivbilder, därför det finns så enormt mycket motivbilder. Du kan börja var du vill i världen och i Sverige, och det funkar inte att göra på det viset. Man måste gå tillbaka till mordplatsen, och jag kände att jag själv har inte riktigt tillräckligt förstått vad som hände på mordplatsen, men det är där man kan hitta, det är det enda konkreta vi vet från mordet, det är ju mordplatsen.
Ja.
Egentligen är det enda beviset som finns är blodpölen. Därför att kulorna kan vara falska och så vidare. Vi har vittnesmål, men de vet vi ju inte hur vi ska värdera alltid. Det enda konkreta som finns är blodpölen faktiskt. Och då måste man fundera på vad var det som hände där. Kan man återskapa vad som hände där? Och jag började granska det, alltså utgå från mordplatsen. Jag var till och med hos Palmegruppen 2017 på våren, tror jag det var. Och jag blev inbjuden att prata med dem, och det visade att det var ett förhör och det spelades in, och jag sa just det här att jag gått tillbaka till mordplatsen och jag hittat ganska intressanta saker där, sa jag. Och då menar jag en del av det vi har pratat om här, alltså med skottföljden och sådana saker, och så det skulle jag kunna berätta om, men då vill jag ha papper och penna, och så vill jag gärna att åklagaren är med, för att jag vill förstå att det tas på allvar.
Var det Hans Melander du pratade med?
Melander, ja. Tack, sa han, och så gick jag och så hörde jag inget mer. Men sen kom ju Christer Petersson och började prata om att det är viktigt att utgå från mordplatsen.
Ja, det har de ju sagt.
Det har de ju sagt, och det tycker jag var bra att de började säga. Det är jag glad för att de gör. Och det tror jag är övertygad om det, att det är ett bättre sätt att komma framåt, att verkligen förstå vad som hände där.
Mm.
Och i min bok så är just den här återgången till mordplatsen, det är ju liksom kärnan i boken, och då leder det mig fram till slutsatsen att Lisbeth Palme, förutom det här med vänsterhäntheten och skottföljden då, så att Lisbeth Palme har inte sagt hela sanningen om vad som hände. Hon har gett en bild av vad som hände som inte kan stämma, helt enkelt. Och det gäller, eftersom jag tror då att det var en kontakt mellan gärningsmannen och paret Palme före mordet, så, vilket hon inte har talat om, så måste man naturligtvis också fråga sig, varför skulle hon förneka det? Varför skulle hon tala osanning då i så fall, om det är så att hon har upplevt och sett gärningsmannen och det har hänt någonting innan som hon rimligen borde ha berättat om, som skulle kunna leda utredningen framåt. Vilket jag inte utesluter, alltså. Och när jag pratar om detta innan boken, så att säga, kom ut här, när jag pratar med folk, och säger, men varför skulle hon ljuga om det? Alltså, man uppfattar det som att ljuga, och jag måste säga att ja, hon dolde delar av sanningen, kan man säga. Och varför skulle hon göra det? Det är en rimlig fråga. Självklart, hon var ju, vad finns det för anledning att tro att hon skulle välja att inte hjälpa på alla sätt till att lösa mordet? Det verkar ju helt uteslutet. Alltså. Och ändå finns det sådana möjliga förklaringar. Som jag då också visar i boken. Jag ger förslag på förklaringar som jag tycker är begripliga. Kan vara ursäktliga till och med. Som jag menar att hon kan ha försatt sig i en situation som tvingar henne att agera som hon gjorde. Och det, de förslag jag ger på möjliga förklaringar, det är ju att hon, ett, kände sig hotad. Alltså om hon skulle peka mot det håll där hon trodde att, eller visste att attentatet planerades från, så skulle hon råka i fara. Hon och hennes barn och så vidare. Alltså familjen, skydda familjen helt enkelt. Att, hon vågade inte peka mot det, utan då valde hon att hålla tyst. Ett annan möjlighet är att hon var rädd för att det fanns information i den krets som hon då visste eller misstänkte låg bakom mordet. Information som skulle vara väldigt skadlig för Olof Palmes goda namn och rykte, eller för familjen. Alltså helt enkelt en skandalisering, om vi säger, av politisk art eller av privat art. Att hon alltså såg framför sig att om hon nu anklagar den kretsen för det här, så kommer det att läcka ut information som kommer att bolla oss väldigt stor skada, och även Olof Palmes namn då, så att säga. Och det kan vara politisk slag, att till exempel man hade uppgifter som man skulle läcka ut om att han hade visst samröre med ryssarna eller någonting sånt där, som ju fanns starka misstankar om.
Ja.
Och det fanns ju grupper då som spanade på honom och samlade information om sådana saker, så det var ju fullt möjligt att det fanns misstänkta kontakter som han hade haft. Eller också att det var att hans kvinnoaffärer skulle läckas ut, vilket vi också vet, och det ger exempel på konkreta uppgifter om kvinnoaffärer som kom in till utredning väldigt tidigt. Att Palme hade förhållanden med kvinnor utanför äktenskapet enligt dessa uppgifter. Det fanns i utredningen. Jag säger inte att det var så, men det fanns sådana uppgifter. Mycket konkreta. Och att om Lisbeth Palme då misstänkte eller visste eller trodde att sådana uppgifter skulle komma ut, om hon pekade åt så att säga, det håll som det gällde, så kan det också ha varit en anledning för henne att inte vilja sätta sig i den situationen. Och i nästa steg då naturligtvis, vilka var det som i så fall skulle kunna ha de här uppgifterna om Palme, politiskt olämpliga kontakter eller privata kontakter? Det är naturligtvis Säkerhetspolisen som ligger högt på den listan. Det är inte bara dem, men i högsta grad att Säkerhetspolisen nästan hade som uppgift att hålla koll på Olof Palme och se hans svaga sidor som nationens ledare. Det måste en säkerhetspolis göra. Att veta vilka hans svaga punkter är och så vidare. Eftersom det kan innebära ett hot mot landet också, att man har en svaghet hos sin statsminister.
Ja.
Så, och vi vet ju också, och jag har ju redovisat det även tidigare och gör det även här nu, att det fanns grupperingar, eller en gruppering i varje fall inom Säkerhetspolisen, som hade tagit på sig att hålla koll på Palme och samla information om honom. Och som Sten Andersson, då utrikesministern, sa till mig redan på 90-talet, att han fick information om att det fanns en sån grupp efter mordet, och han blev väldigt upprörd. Han förutsatte att det skulle utredas, sa han, vilket aldrig gjordes, så vitt man vet. Så Säkerhetspolisen var ju en kandidat då till att kunna vara den krets, dels där gärningsmannen kom från, och dels som hade sådana möjligheter att så att säga blockera Lisbeth Palme från att ge hela sanningen. Jag tycker det är fullt logiskt, och det skulle också faktiskt man förstå hur hon tänkte då när hon i så fall gjorde det på det viset, att ställd inför det valet kanske vem av oss som helst skulle föredra att inte sätta sig i den situationen som hon såg framför sig. Så det är väl mitt svar på frågan, varför skulle hon välja att inte hjälpa utredningen så gott hon kunde? Vi vet ju också att hon uppenbarligen försökte, hon obstruerade ju mot utredarna. Hon ville ju inte låta sig intervjuas på band. Så allt som vi vet från hennes förhör, det är ju nedtecknat i dokument, men det finns inget bandinspelat. Vi vet inte vilka frågor som hon inte svarar på till exempel. Vi vet inte ens vilka frågor som egentligen ställdes. Hon lät sig ju inte, hon var ju inte på någon rekonstruktion på bordplatsen heller, i motsats till alla andra vittnen.
Det är ju vansinnigt märkligt.
Ja, det tycker nog alla mordutredare, att det är en nästan unik händelse att en efterlevande som varit på platsen när hennes man dör inte går dit och visar polisen vad som hände. Alla andra vittnen har ju varit där och visat precis. De har ju liksom följt polisens rutiner. Och det är normalt att göra. Men det är inte normalt att bryta på det viset, tvinga polisen att bryta sina rutiner, som att de inte får spela in på band till exempel. Hon vägrade ju också redan på sjukhuset att tala med de poliser som skickades ut från våldsroten. Två stycken som man skickar ut för att göra ett djupare förhör med henne. Nej.
Just det har vi nämnt i Lisbeth del 1.
Ja, och så sa hon att hon var villig att prata med Säpo istället. Vilket ju måste fråga, varför då? Varför skulle hon vara villig att prata med Säpo? Och där börjar man ju se en antydan till det som jag talar om. Jag tror ju att det är en god möjlighet att Säkerhetspolisen, inte som organisation, men individer, någon gruppering inom Säkerhetspolisen, är inblandad i mordet. Antingen på egen hand eller ihop med utländsk säkerhetstjänst till exempel. Säg Sydafrika eller något sånt där. Kanske andra också. Och att det har varit helt omöjligt att utreda från första början. Jag kan tänka mig att man redan från början förstod det, att det var så. Hans Holmér redan förstod att det var så. Men eftersom det inte går att utreda Säpo, det är väldigt svårt att utreda en säkerhetstjänst i ett land. Samtidigt som det ofta är säkerhetstjänster inblandade i mord på statsledare. Och det finns ju en mängd argument för att Säpo kunde vara inblandat, som vi kan återkomma till. Men det är ju nästan omöjligt att utreda. Det är omöjligt att utreda i praktiken, därför det handlar om rikets säkerhet, som alltid är ett skydd för säkerhetstjänsten.
Palme hade också en ganska lång och problemfylld relation med Säpo.
I högsta grad. Och då är det ju viktigt att påminna om att säkerhetspolisen idag är något helt annat än vad det var då. Idag är ju Säpo vårt trygga skydd mot terrorism och så vidare. Och som vi alla kan lita på, tycker vi. Och naturligtvis kan vi det. Men det var inte så då. Då var alltså säkerhetspolisen i fejd med den socialdemokratiska ledningen. Inte minst med Olof Palme. Alltså man och det finns ju vittnen om det, om vittnesmål om hur man gick omkring i Säpos korridorer och sa att Palme borde skjutas. Och som jag sa så fanns det en grupp då som uppenbarligen som spanade på Palme i smyg för att se, ja, som det uppfattades, som man uppfattade dem som landsförrädare. Alltså det är ju saker vi inte kan föreställa oss idag, att det kan förekomma i säkerhetstjänst. Men det var läget då, 1986. Palme var ju oerhört omtvistad i sina utrikeskontakter inom de kretsar, Säpo och högerextrema kretsar och så. Så det är ju en helt annan bild man måste ha av säkerhetspolisen för att förstå att det här faktiskt kan vara en möjlighet att de var inblandade i mordet på landets statsminister.
Jag vill också det faktum att Hans Holmér var chef för Säpo ett tag.
Han visste ju mycket därifrån om Säpo och jag tror att han kan ha insett att där fanns lösningen helt enkelt. Men han kunde inte göra något åt det. Det var enklare att ta det villospår som Säpo gav honom, la i knät på honom, PKK. Som han fick omedelbart och som han sen bestämde sig för att köra 100% på.
Hans Holmér hade väl också en problematisk historia med Säpo. Vissa antar att han var satt som chef för Säpo just för att vara Olof Palmes redskap i Säpo.
Och därför fick han inte någon full kontroll över Säpo, har ju sagt. Att han fick aldrig, det har jag själv sagt, han fick aldrig koll på vad folk höll på med. Och en av dem som han hade svårt med var ju Olof Frånstedt som då var en hög chef där på Säpo. Och som har i sina memoarer och även i intervjuer, jag har gjort en intervju med honom innan han gick bort då för några år sedan, där han sa att han uppfattar Palme som landsförrädare, potentiell landsförrädare, som sovjetagent. Och Frånstedt, som alltså var en hög Säpo-chef på 70-talet, sa att det första man borde leta efter när Palme sköts, det var just det här motivet. Alltså. Mm. Och han var ju förvånad att man inte hade gjort det. För det här motivet med landsförrädarskapet, det har ju överhuvudtaget inte utretts. Det fanns ju granskningskommissionen, det fanns inte med. Resan till Moskva och allt sådär, som Palme skrev. Så det är, man kan säga att Säpo har varit ett helt mörkt fält i utredningen i 34 år.
Och det säger ju också granskningskommissionen i sin rapport, att de fick inte den respons de ville ha av Säpo.
De skrev ju efteråt i en artikel i DN och sa att vi kom inte in. Det var en labyrint vi inte kom in i. Så att ingen har kommit in, skulle jag påstå, i Säpo. Idag kommer man inte in i Säpo. Och även idag när det handlar om tips och uppgifter som gäller Säpo så ryggar man undan. Och det har man gjort hela tiden, och det var ju det som den mest erfarna mordutredaren i Sverige i stort sett på den tiden, Arne Irwell, chef för Stockholms mordkommission. Det var ju dit hans tankar gick när han efter sin pensionering i maj 86 började observera hur utredningen utvecklades och skriva minnesanteckningar. Han skrev ju under flera år och la märke till vad som gjordes, vad som inte gjordes, och funderade själv. Och han var ju en oerhört erfaren mordutredare och hade också god erfarenhet av Säpo. Han landade i slutsatsen att Säpo var inblandad i mordet. Och de här anteckningarna ville han inte gå ut med medan han levde. Så han höll det för sig själv. Och så ett tag före sin bortgång då så sa han till sonen att när jag är borta ska du ge de här anteckningarna till Borgnäs. För han tyckte, jag, som han sa till sonen, att Borgnäs var seriös, att han tyckte väl att jag kunde ta hand om dem på ett sätt, bra sätt. Och nu har jag med dem i boken här, för jag tycker att hans funderingar förtjänar att spridas till allmänhet. Ingen kan ifrågasätta er väl. Du frågar vilken polis som helst som har jobbat länge i Stockholm, så är de mycket respektfulla till Arne Irwells kompetens, hans integritet och så vidare. Och hans erfarenhet, stora erfarenhet. Och han pekar alltså på Säpo, han motiverar varför. Och han noterar också att när han ville tala till exempel med sina gamla kollegor om de här tankarna han hade om Säpos inblandning, så märkte han en attityd av håll dig borta från oss. Det vill säga, Han skriver att var det så att man har, de har fått uppfattningen att de måste hålla fingrarna borta från Säpo helt enkelt. Där får de inte leta.
Hur mycket av Irwells anteckningar är med i boken och hur mycket mer finns det?
Det finns mycket mer. Han resonerar ju om flera olika motiv och olika händelser, olika personer. Mm. Han resonerar om 33-åringen och så vidare. Va? Men hans tes är, säger så, eller hans tanke är ju att Säpo var inblandade, och han nämner vilka personer han tror, hur det här motivet växte fram, vilka personer som var inblandade även i mordet, alltså namnger han.
Oj.
Ja, men det kan ju inte skriva om, men det gör han, och så han inte, men det var ju väl därför också han inte kunde publicera dem på något sätt, utan han var ju väldigt tydlig med vilka personer han menade var mest sannolika att vara inblandade i en sån här eventuell mordkomplott från Säpos sida, som var en realitet för honom.
Ja. Vad kommer du göra med resten av anteckningarna?
Det vet jag inte. Jag tycker i det här sammanhanget, den här boken, så är ju det här som jag har tagit med det som är det mest relevanta.
Mm.
Och sen har man haft massor av andra funderingar som absolut inte kan mäta sig med de här tankarna kring Säpo.
Nej.
Så vet jag inte. Vi får se vad jag gör med dem.
Ja, det finns nog ett stort allmänintresse att läsa, ja, och är det väl skrev.
Jag förstår det, men nu tycker jag att koncentrationen ska vara kring hans utpekande av Säpo. Eftersom det är i kombination med Lisbeth Palme som jag skriver om också, så blir det ju en slags helhet här i det resonemang jag för om varför hon var rädd för att det någonting kunde hända som var väldigt obehagligt för henne och familjen och sönerna om hon skulle peka ut de skyldiga. Om jag tänker mig att hon själv hade en föreställning om att Säpo var inblandad.
En fråga om Lisbeth. När man pratar om mötesscenariot och mötesteorin, eller hur man nu ska benämna det, så har ju det anförts att Lisbeth skulle kunna vara så chockad att hon inte minns händelsen.
Ja, det har ju sagts, ett trauma. Ja, visst. Och det har givit som förklaring till att minnet av ansiktet till exempel dröjde så länge, flera veckor. Så det är ju inte otänkbart. Men att hon skulle ha glömt eller chockad så att hon inte kom ihåg att hon pratade med gärningsmannen innan, det har jag svårare att svälja helt enkelt. Det är okej, teoretiskt möjligt, men det tror jag inte att det kan ligga till på det viset. Det finns en annan detalj jag måste ta upp, och det är ju att hon ropar ju efter skotten. Jag hade ju den här bilden som jag gav förut, att gärningsmannen gick i godan ro med dem och pratade, och sen så plötsligt så tar han fram vapnet och skjuter. Anders B som går bakom säger ju då att han spontant i första förhör, bara timmarna efter, att hon, kvinnan till höger, det säger Lisbeth, blev väldigt förvånad. Det är det ord han använder. Förvånad. Konstigt ord kan man tycka. Förvånad. Men då ska man komma ihåg att när Palme har fallit i marken och gärningsmannen börjar springa in i gränden, då ropar hon: "Nej, vad gör du?" efter honom.
Och mer Lars Borgnäs blir det nästa vecka. Om ni tycker om det faktum att Palmemordet fortsätter komma ut trots alla omständigheter i samhället just nu, så är vi otroligt tacksamma för ert stöd på Patreon. Det är det som möjliggör oss att fortsätta arbeta med det här. Så tack så mycket alla som stöder Palmemordet på Patreon. Vi hörs igen nästa vecka.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig kunnat tala som ett mot på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.